Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Staplarna ser fina ut.
Det gillar vi.
Ooh, ska vi göra podd då?
Ja.
Har du tuggat klart på den här? Är det?
Nu är jag klar.
Doftar Vix överallt nu.
Hur vet du? Var det Vix?
Inte fan vet jag.
Det kanske var ett annat icke-namngivet
ja,
märke.
Det finns också andra märken. Mm. Ska vi podda?
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning. Spännande vård. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på
Peter Wilson kvitterar i den 85:e matchminuten. Peter Wilson sätter
kvitteringen. Du lyssnar på GIF-podden med mig, Lukas Salin.
Och med mig, Oskar Lund.
Wow, vad häftigt och mäktigt det kändes att få säga det där igen.
Ja, det är lite gåshud. Kanske samma känsla som GIF-spelarna hade efter första segern sedan den 29 april. Det är något liknande. Vi är tillbaka.
Vi är tillbaka. Var fan har vi varit?
Ja, säg det. Hur ska vi ta oss ur det här? Nej, men det är
till och med... Det här är en av de jobbiga bortförklaringarna,
ja.
som man har arbetat med.
Ja, i livet. Mm. Nej, men till att börja med så får man väl säga tack till er som har hört av er. Det är ganska många som har saknat oss, känns det som.
Det har varit tryck alltså.
Mm. Och det känns ju kul. Mm. Det betyder ju ändå att det är några som lyssnar och tycker att det är trevligt när vi släpper avsnitt. Det har ju faktiskt varit lite av en stående grej sista veckorna på redaktionen att de flesta har varit på oss och pikat oss och hånat oss mer eller mindre. Ja. Sen vet jag inte om hur mycket som är en faktisk saknad efter oss och hur mycket som bara är en chans att jävlas med oss. Förmodligen mer av det sistnämnda kanske. Men det har kommit saker emellan. Det har varit semestrar, vi har bytt lite roller på jobbet, både du och jag. Ja. Vickat i annan roll har jag gjort ett tag och sådär.
Du kan säga det, Oskar.
Vadå?
Du hade chefsposition.
Jaha, ja, precis. Det var inte för så många. Nej, men det var inte för så många veckor, så det är väl ingen huvudanledning kanske.
Men du hade chefstillägg.
Ja, nej, hade jag ens. Det
går inga pengar.
Hoppas cheferna lyssnar. Men och sen semester som gick om varandra och sådär. Men nu är vi tillbaka. Ja. Nu känner du väl att vi har landat lite hur det ser ut framöver.
Men jag har ju landat. Jag har också varit i en livskris. Jag har varit svår på sistone. Jag kanske har varit medvetet håller mig undan från dig på kontoret så att vi... Men nu är jag sugen på det här. Nu är jag jävligt sugen på det här.
Det gör det här. Du håller inte undan längre.
Nej, för fan. Nej. Nu får det räcka. Jag behöver fotbollen också.
Ja.
Saknar
det. Ja, det känns och nu är det ju spännande. Ja. Ett läge som kittlar också, som gör att det känns ännu roligare att dra igång igen.
Ja. Nej, otroligt. Det har ju hänt en del sen sist. Och vi kanske ska börja i den änden någonstans. Det är ju rykande inaktuellt, kan vi ju meddela nu, att Joel Cedergren inte är kvar som GIF-tränare längre. Nej, det var ju ett tag sedan nu. Har du datumet i huvudet?
Eller? Jag tror att det är bra precis en månad sedan. Ja. Utan att ha det exakta datumet sådär. Men typ en månad. Mm. Så att vi är inte... Det är inte breaking news just nu, men intressant att prata om såklart ändå, i och med att vi inte har behandlat det i podden. Och kan tycka att det också kanske blir på vissa sätt ännu mer intressant när det har gått en tid och man liksom har hunnit landa och fundera kring det och också sett vad förändringen har inneburit och sådär.
Jag tycker att det kan vara ganska ointressant att just i stunden försöka analysera, som man gör mycket, vad kommer det här tränarbytet att innebära. För det vet man ju inte. Många tränarbyten har ju faktiskt dålig eller ingen effekt. Och man vet ju aldrig. För det beror ju på liksom hur knäckt är truppen. Liksom var är det spelmodellen som har fallerat eller spretar eller många förändringar i ja, alltså det kan ju bero på så många olika saker och följaktligen så beror det ju då på vilken, vad är det för tränartyp man får in.
Mm.
Vad det har för effekt. Så att, och jag tycker det kan vara ointressant i stunden, men nu när vi faktiskt har fått se lite så känns det intressantare att, att få prata om en månad efter.
Jag håller helt med och vi ska ju komma till, vi tänker väl oss något sånt upplägg att vi pratar lite Joel Cedergren först och kanske vad som ledde till dels hans tid och det han har gjort i Giffarna, men också vad som kanske ledde till i slutändan att han fick gå.
Mm.
Och sen pratar Tony Gustafsson och vad han har kommit in med under den här månaden. Mm. Det blir ungefär så vi ser oss den här första comeback-podden.
Ja.
Och sen siktar vi på gäster då, längre fram.
Mm.
Men Joel först.
Snart ett avsnitt 100 här.
Ja, exakt.
Fy fan, det är stort.
Ja, det är stort.
Men om man tittar på Joel då, vad ser du det som? Vad blev fallet?
Det som jag tror liksom till sist fällde honom, det tror jag var hans det som också har varit en styrka hos honom, hans envishet och hans liksom den tro han haft på hur han vill spela fotboll och ja, sitt sätt att jobba på. Och det tror jag var en av hans största styrkor under de här åren, för att han har ju jobbat väldigt liksom metodiskt och haft en tydlig plan och liksom inte ruckat på den. Och även fast han har fått kritik även tidigare, men vi minns ju säsongen, vad blir det då, 2017, när man var nära att åka ur och säkra kontraktet borta mot IFK Göteborg i sista matchen, men ändå jobba vidare och ändå trott på sin idé, och det gav ju verkligen resultat. Men när man körde fast den här säsongen, så tror jag att det var liksom hans, vad ska man säga, han var inte benägen att göra några förändringar. Han ville inte ändra för mycket. Det är klart att de justerade saker, men inte så mycket som det med facit i hand hade behövts. Och jag tror också att jag vet att han hade ett möte med styrelsen där han var och liksom fick prata om hur han såg på situationen och vad man skulle göra för förändringar för att vända det här. Och det jag har hört är att han i det mötet inte var speciellt öppen för att göra stora förändringar, utan att han trodde på sin idé och att man skulle kunna vända det här med små justeringar.
Mm.
Det tror jag var en av detaljerna som fick styrelsen till slut att fatta beslutet att man skulle byta tränare. För jag tror de i det läget ville höra att det fanns en tydlig plan på de här ändringarna gör vi och det kommer att ge effekt liksom.
Det här är ju lite intressant så här, om man kopplar till IFK Göteborg och den sportsliga krisen i deras klubb förra säsongen, när de på slutet, ja, när det till och med kommunicerades enligt uppgifter att, ja, men att Poja Asbaghi skulle gå och lämna som tränare, men istället då fick hjälp av nu ska vi säga Jonas Olsson och Kenneth Andersson, va?
Ja, han kommer också in i en roll där.
I alla fall.
Ja, det är han ju kvar som
Mats
nu.
Gren fick gå. Ja, det är han ju faktiskt fortfarande. Men och i det där då, att de fick komma in och liksom köra någon mer primitivare grej.
Mm.
Jonas Olsson fick väl gå och nicka bort hörnet på träningarna. Nej, men och liksom gå tillbaka till grunden någonstans. Någonstans och ibland, jag vet inte, hade Poja Asbaghi varit själv i den situationen om man inte hade tillsatt Jonas Olsson och Kenneth, så hade det väl varit, jag vet inte, det hade förmodligen varit svårare för honom att gå tillbaka. Men här kan man ändå luta sig på någon tung pjäs, gå tillbaka, sen återgår vi till mitt spår till våren liksom, så fortsätter vi på det. Och det har de ju verkligen gjort då med Ferran Sibila, liksom. Det ena behöver kanske inte utesluta det andra. Det Poja gör i Göteborg är väl någonstans att bygga upp en annan ideologi än det här liksom sparka spring gänget och det är väl det som också Joel Cedergren har gjort, för han har ju faktiskt under lång tid jobbat med att förändra Giffarnas identitet, inte bara i hur A-laget spelar utan hur man vill nerifrån jobba med en röd tråd upp till A-laget. Och det har han ju lyckats med. Det här är inte stor och stark giffare.
Nej, verkligen.
Det är ju något annat, ja. Liten och spansk giffare.
Ja, men jag tycker exemplet med IFK Göteborg är jättebra. Det, för att det visar också på det som... Jag vet inte om Joel hade fått vara kvar, om det här mötet med styrelsen hade landat på ett annat sätt, om han hade presenterat några tydliga förändringar som de hade uppskattat och därmed sagt okej, då kör vi vidare.
Men, jag stannar om Anders Högman får komma in.
Typ så. Nej, men Poja gjorde ju faktiskt det. Han valde och var också tydlig med det utåt att ja, men nu backar vi från den här spelidén och det sättet jag vill spela på för att få resultat, för att hålla oss kvar i Allsvenskan. Och sen fick han chansen att fortsätta och bygga på det sätt han ville. Och det är någonting sånt jag tror hade kanske... Då kanske Joel hade varit kvar säsongen ut om man hade gjort större förändringar. För jag tror det var det styrelsen ville se. Man fick inte de svaren när man hade möte med honom och när han presenterade sin bild av slutspurten av Allsvenskan. Då valde man att göra en förändring. Möjligt att den förändringen hade kommit ändå. Men jag tror att det var en del i alla fall som fick dem till slut att ta beslutet att nej, men då vill vi ändra, för vi vill se någonting annat nu. Och det har man ju fått med Tony Gustafsson, vilket vi ska komma in
ja,
på.
Ja, för jag tror det där också. Du jobbar efter en ideologi mer liksom, som ska inpräntas in över en lång tid. Någonstans blir ju det en lunk och kanske en energibrist också. Nu har de hade fått behålla till, i stora delar samma trupp liksom, i början av den här säsongen. Jag vet inte. Och du repeterar samma mönster. Vi jobbar med det här dag efter dag. Och sen när det börjar gå dåligt, när det inte funkar, så behövs det ju någonstans in en annan energi. Och det tror jag att Tony Gustafsson tillför. Men en grej som vi ändå måste stanna till vid i Joel där. Vad händer med ideologin då? Vad händer med det GIF Sundsvall som har byggts upp under många år? Vad kommer hända nu? Vad händer i januari?
Ja, det är just januari som är intressant. För jag tror just nu, då är det helt enkelt paus. Man har tryckt på pausknappen när det gäller det. Tony Gustafsson kommer in och liksom med ett... han ska försöka rädda giffarna i det här läget. Och sen får man ju ta ett beslut om hur man ska jobba framåt och vad man ska göra. Och det blir jätteintressant att se. Det beror ju också på... Förnyar man kontraktet, då tror jag det är stora möjligheter att Tony blir kvar. Det kanske han kan bli ändå. Och han vill säkert använda stora delar av det som har byggts upp och ta det vidare. Liksom. Det har ju varit ganska tydligt med när han pratar. Nu intervjuer och berömt Joel för jobbet som har gjorts innan och sådär. Men det kommer bli jätteintressant. Jag tror däremot att vi kommer inte få något svar på det förrän efter den här säsongen. Och att nu handlar det bara om att säkra ett nytt kontrakt. Och sen så får man se hur man ska jobba framåt. Men jag tycker man vill stanna lite grann med Joel också, för du är inne på det, hur han har påverkat hela föreningen. Och det tycker jag är värt att påminna om. Att vi pratar om en spelare som har varit lagkapten för GIF Sundsvall och en av de liksom viktigaste spelarna under många år, och som sedan har varit en jättestor del av den här föreningens utveckling. Tagit fram spelare, eller varit med och tagit fram spelare som liksom Emil Forsberg och Padibba pratade i somras om liksom vikten av det jobbet Joel gjorde för honom, för hans fotbollskarriär. Spelare som kom från division 3 och som landade som liksom en målkung i Allsvenskan innan han blev såld till Kina.
Ja, alltså kom ihåg vilka, framförallt allsvenska spelare just nu, som har kommit fram från giffarna senaste åren. Liksom,
i stort sett alla spelare som är ute i större klubbar nu har ju haft Joel Cedergren.
Ja, Marcus Danielsson också, Robert Lundström, du har Lars Kroggersson. Alltså många av de här har ju fått liksom förädling under honom.
Jon Gudny Fjulesson, ja, Runar Sigurjonsson, ja. Alltså
Ari Skulason, ja, det var också Åkerby. Men
Jocke Nilsson, alltså egentligen alla spelare som är ute i större klubbar nu har ju haft Joel som tränare på något sätt. Sen, det är absolut inte så att han är ensam har format de här spelarna, men han har varit en del. Och det är många av spelarna som själva har pratat om det, inte minst liksom på nytt födelsen av Linus Alenius. Det är väl liksom ett av de absolut tydligaste exemplen där han själv har pratat väldigt mycket om Joels ledarskap och liksom vad det har betytt för honom. En spelare som var nära att avsluta sin fotbollskarriär och som liksom nu har skrivit in sig som en av de absolut största i giffarnas historia och fått ett nytt utlandsäventyr dessutom.
Från inskriven på Arbetsförmedlingen till inskriven i historien.
Typ så.
Nästan.
Ja, men mer eller mindre. Och liksom, det är inte bara Joel, där har du Ferran Sibila såklart, men Joel har varit en viktig del och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Han har fått ganska mycket skit både liksom under 2017, men även framförallt och kanske i år. Och det förstår jag. Och det är liksom, kritik ska han ju ha för att resultaten har uteblivit. Framförallt den här säsongen sett till förväntningar och trupp. Men jag tycker att man ska ja, det är värt att poängtera tycker jag, det jobbet han gjorde för Giffarna. För det var, han har gjort ett bra jobb som tränare för Sundsvall tycker jag. Om än såklart med en del misstag. Ja, men, framförallt under det här året då, i och med att resultaten inte har kommit. Och jag vet inte om vi ska dissekera säsongen ännu mer. För det känns som att det började ganska tidigt i år.
Mm.
Och liksom det som har lett till den här kräftgången, det startade redan på försäsongen.
Ja, men och liksom, jag tänker på det här. De fick ju någonstans klart allting ganska sent under försäsongen, som truppens sista bitar föll på plats. Det var träningsmatcher som strulade och snöade bort och så här. Man kom in lite snett i säsongens start. Sen tror jag det var förbannat synd alltså, att man inte fick spela ihop, alltså tänk, anfallstrion Hallenius, Sema och Edari, som ändå fick börja allsvenskan ihop på något sätt. Synd att man inte kunde spela ihop det på ett annat sätt. Jag tror att det hade betytt jättemycket, för det är en riktigt spetsig trio. Vi ser nu när Edari börjar komma igång efter skadorna. Mike Sema vet vi är en klassspelare. Hallenius också klassspelare, men hade ju problem där med skadan som dök upp. Det är liksom att man kom in på fel fot där. Jag tror det också har gjort mycket avtryck i att man inte, du har inte haft den här dödligheten liksom i anfallen.
Nej, men det är absolut, det där har ju liksom spetsen som man trodde skulle
för
göra
det. För de har haft framåt lika mycket boll.
Ja. Mm. Sen så liksom, jag tror också att gruppdynamiken har varit en annan än år. Det är väl känslan, inte att det har varit någon dålig stämning så, men det har inte varit samma kollektiv som det var året innan. Och jag tror
han
att
hintade om det,
ja,
i intervjun med dig.
Ja,
var det,
precis.
Han har varit, han sa någonting, utan att gå in på detaljer, ja, så har dynamiken varit annorlunda.
Han har varit inne på det, och jag tror en del är ökade förväntningar. Alltså utifrån förra säsongen liksom, som man, den gick man ju in med en stor ödmjukhet och visste att det var liksom ett hårt jobb som krävdes kombinerat med det här spelet som man har.
Men ta en till vix, Oskar.
Ja, det kan behövas. Förkylningstider nu.
Kämpa.
Tack.
Ja.
Nej, men och där tror jag liksom att hos många av spelarna kanske det skruvades det upp, och det kom in nyförvärv som var etablerade och bra namn, och de hade också förväntningar på att liksom vi ska vara ett lag för övre halvan. Och då när det gick emot, så tror jag att det gick snabbare till att vad ska jag säga, det är lätt i motgång att kanske liksom leta fel och leta fel hos andra, och att kanske inte gå till sig själv först. Och där tror jag att Giffarna hade lite problematik när man började förlora, att istället för att gå ihop som grupp och tillsammans försöka vända på det, så är känslan att under våren att det kanske blev lite mycket fingerpekande, och att man liksom försökte hitta fel någon annanstans istället för att gå ihop och vända det tillsammans. Det tror jag var en brist under våren, och där är ju kollektivet en del. Och där var Joel faktiskt självkritisk när jag pratade med honom, att det var en del som man borde ha jobbat med tydligare och tidigare, att få kollektivet starkare tillsammans och liksom se till att man jobbade ihop som grupp. För där brast det lite grann i våras jämfört med förra säsongen, var han inne på. Och det känns som en av förklaringarna.
De försvann ju lite, ja, men just det här felsökande. Ibland kanske felen är ganska enkla, så som att Paconate kommer från att inte ha spelat på väldigt länge. Omar Edari har inte spelat, han har varit trasig. Linus Hallenius har problem med sin skada. Han kanske måste vila. Men du söker de här felen och liksom ändrar spelsystem. Gå på en fyrbackslinje som ingen är van vid. Jag vet inte. Det är ju små delar såklart. Det finns ju inte bara en. Det finns såklart inte bara en förklaring till,
nej,
att det var en tung säsong, utan de här många små delarna har samspelat. Och sen då när energin behövs, Då kanske han inte var rätt person. När det behövdes en boost, något behövde förändras, man behöver tron på att det här faktiskt fortfarande fungerar. Men hur ska man låta över, när man har pratat om samma sak i många år, hur ska man låta övertygande när man gör det ytterligare en dag, när man ser i allsvenska tabellen att det har inte fungerat?
Nej, till slut så
då behövs ju en tiger.
Ja, och där kan man väl också, en del i det här är ju såklart också att man har tappat spetsspelare under säsongens gång. För att det är ju möjligt att vändningen, eller sannolikheten för att vändningen skulle komma, minskade ju drastiskt när William Eskelinen försvann och man inte ersatte honom på en gång. när Linus Hallenius försvann och man ersatte honom, inte heller på en gång, men sen med Mark Mascosta som inte har lyckats hittills, och när Mike Sema försvann.
Hur är Kostas engelska? Poddgäst eller?
Ja, den är okej. Okay. Alltså, poddkompatibel. Vi får klura lite grann där. Men det går absolut att göra en intervju med honom.
Ja.
Det går.
Ja.
Annars får vi väl ta hit en tolk som kör någon översättning.
Ja, det kan bli realtid. Så svag radio.
Ja, men också lite kul.
Ja.
Nej, men alltså att spetsspelare försvann har ju såklart påverkat laget också. Minskat chansen att vända det med dåvarande spelsystem och sådär. Men sen så tror jag som du att när det väl kom till liksom det läget att man ville göra förändringen, då var Tony Gustafsson det perfekta namnet. Och det pratade vi ganska tidigt om, att så som han kom in med det brandtalet som han hade bland annat, och dels först för spelarna på morgonen då han presenterades för dem, och sen direkt efteråt på presskonferensen som vi livesände, som jag tror många som lyssnar har sett. Den energin och passionen som han utstrålade då, det var ju precis det giffarna behövde i det läget. Så att det känns som att Tony Gustafsson var som klippt och skuren för det här räddningsförsöket liksom, att komma in och blåsa nytt liv i GIF Sundsvall. Det var han den ultimata tränaren till.
Ja, men alltså han har ju verkligen gått hem i USA. Och jag tänker det är ett så speciellt klimat att slå sig fram i, där man där du har den här vinnarskallen, och samtidigt också dag efter dag med ett landslag så handlar det om att liksom, vi ska vinna den här matchen någonstans, att krama ur den sista attityden ur en amerikan. Du behöver ju tala på ett visst sätt, absolut, för att tilltala amerikaner. Nu är jag väldigt generaliserande, men det står jag för. Men du behöver ju vara på ett visst sätt för att nå fram till dem. Och jag tycker man ser det här liksom i energin i honom när han kommer fram till spelarna och liksom trycker panna mot panna och kramar om allihop. Man ser liksom att han gjuter in någonting på ett annat sätt. Jag tror att det här är liksom den här energiboosten av att komma hit och vara här tillfälligt med ett uppdrag. Det är precis det liksom, någonstans är det precis det han har jobbat med i USA, att gjuta mod i laget för stunden. Han har ju förmodligen inte jobbat på samma sätt ideologiskt, fotbollsideologiskt, med amerikanska landslaget. Det tror jag inte, för de har så pass korta samlingar. Men just det här att ta fram det bästa ur varje individ för stunden.
Ja, för det är någonstans ett förlängt förbundskaptens uppdrag som han har nu. Alltså liksom en lång samling.
Mm.
Det är inte ett... För det som liksom jag tycker kännetecknat GIF Sundsvall under Joel Seriens ledning, det är ju liksom det där metodiska arbetet och sett över tid och utveckling som man också har fått. Och det är ju någonting som man behöver i en klubb om man ska jobba över en längre period och utveckla ett lag, framförallt med giffarnas resurser, där man inte kan köpa in 5 nya spelare av hög kvalitet varje säsong, utan man måste utveckla de man har. Det läget Tony kommer in i nu är ett helt annat, precis som du säger. Det är som att komma till en landslagssamling, visserligen en längre sådan, men han behöver inte på samma sätt tänka jag ska utveckla spelarna över tid till nästa säsong, utan han behöver bara vara här och nu och få ut max för stunden. Och då, det tror jag att han är. Jag säger inte att han inte är lämpad för ett uppdrag som är över längre tid, men jag tror att han har kommit in med helt rätt mindset i alla fall för den här perioden, och att han har rätt liksom egenskaper för att få en grupp att prestera. Och på ganska kort tid med liksom några få nycklar liksom vara där och få effekt.
Mm. Jag har varit inne på det någonstans. Det är väl många som har varit det liksom i perioder, att någonstans att bygga upp hela laget och ha hela laget med sig. Alltså det är några som har verkat tyckt att det har varit problematiskt, just det här att hamnar man på sidan här, då är det tufft. För elvan har varit, det har varit så pass koncentrerat runt startelvan under den senaste, liksom de senaste årens ledning. Batanero har ju kunna faktiskt ha riktigt svaga matcher utan att en sån som Tobias Eriksson får chansen. Tobias Eriksson är av den attityden att han har kunnat inrättas i ledet och liksom vara en bra lagkamrat och sådär ändå. Men alla kan ju givetvis inte det. Vissa blir knäckta, vissa blir förbannade. Och det är just det här då. Här tycker jag, ja, men när Joel har varit gäst här till exempel, så har han pratat om vikten att liksom, ja, men underordna sig laget och sådär. Men alla fungerar ju inte på det sättet. Och här tror jag att Tony kommer in med andra egenskaper. Vi har sett det tidigare byten. Unga killar har ju visserligen fått chanser. Vi kommer komma tillbaka till det här med unga spelare. Men liksom tidigare byten, så att fler spelare hålls liksom i matchning. Giffarna har bytt sent, och det här gör ju också att vissa sitter på sidan, surnar, tappar attityden lite grann. Det här att hålla viljan och glöden uppe, att bygga spelare. Jag tror också att det finns någonting i det här med att Giffarna har valt bort det här liksom tuffare fysspåret. Det tror jag också är en så här självförtroende grej i längden. Att när det går tufft, men du är ett bra fystränat lag, så kan du ändå känna dig oövervinnerlig. Att du vet, du har vetskapen om att jag är starkare och orkar mer än alla andra. Men går du att ha tvivel på, fan, liksom, tränar vi för dålig fys? Alltså, just det här, när du är i den felsökande processen, börjar leta fel, då kan du hitta fysen och göra det till en orsak, fast det kanske inte är det. Men vet du att vi tränar jävligt bra fys, då kan kommer du aldrig det. Tvivla på det. Du kan stryka det, utan, och du vet liksom, vi kommer jobba stenhårt i 90 minuter. Och det har du sagt, de har skruvat upp tempot lite på träningarna. Och jag tror det där, att liksom, använd spelare, få alla att känna sig delaktiga, inte bara som den goda avbytaren, utan som den är man avbytare, då ska man vara en joker, game changer in i matchen, som Omar Edari var nu senast här, mot Sirius till exempel. Men det att finns... du känner dig delaktig på det sättet, och att byggas upp på det sättet, pumpas upp mer, där tror jag att det kanske är en egenskap som han kanske kommer behöva fila på, eller ha med sig en komplementtränare i framtiden som är bättre på de delarna kanske. Nu ser ju jag det här utifrån förstås, och liksom med all respekt, men jag tror det.
Ja, men det jag kan säga där, som har bevakat liksom många, de flesta träningspassen egentligen nästan sen Tony Gustafsson kom in, det är att det tror jag kanske den största delen i det där, att få alla delaktiga. För det första, som man kommer ihåg, att det är lite smekmånad för honom direkt när han kom in, därför att det blir en ny start. Han var smart och var tydlig med det mot spelarna, att nu börjar alla på noll. Det handlar om att visa upp sig för mig, och liksom utifrån det kommer jag ta ett lag, utan att titta för mycket på historiken. Bara det gör ju att alla vaknar till. Och det är väl klassiskt vid tränarbyte, att även spelare som har varit givna och kanske gått ner sig lite, inser att oj, nu måste jag prestera för att visa upp för nya tränaren att jag ska spela. Så där får du ju en naturlig effekt som kommer gratis. Och fram till första, andra matchen är det ju också så att alla känner att de är aktuella. Sen börjar man ju se Tony Gustafsson startelva, och då hamnar man ju i samma problematik, att spelare blir besvikna när de är på sidan. Men det han har gjort bra, det är att på träningar, att han har roterat väldigt mycket. Att det inte har varit en fast startelva som har mött en B11 hela tiden. Det har varit så kanske när man kommer väldigt nära match, men ändå oftast med några justeringar som har gjort att flera spelare känner sig aktuella för att starta. Och de som till slut har startat har inte varit lika säkra på det, tror jag, inför match. Så där har han tagit liksom, haft ett bra upplägg för att hålla alla alerta och väckt spelare till liv. Sen har han ju också snackat väldigt mycket om det här med game changers och hur viktigt det är att kunna komma in från sidan. Och peka på hur de har jobbat med det i landslaget när han har varit i USA och sådär. Och det är ju liksom, som spelare så tror jag ändå att när du får besked att du sitter på bänken, om du har liksom räknat eller siktat på att starta, typ Omar Edari som har varit ganska tydlig med att han har varit besviken de matcher han har blivit petad, han är ju lika förbannad ändå. Men jag tror att ändå att det är viktigt som tränare att trycka på, ja, men vi behöver få in spelare som kan förändra matchbild. För det gjorde ju också både Omar Edari och Tobias Eriksson i senaste segern.
Men vi ska komma ihåg då också, Omar Edari här i förlusten mot Djurgården då hade haft det, hade vi visserligen gjort mål, men också så, några svaga defensiva ingripanden så där. Ja, hamna på bänken. Men liksom, var det nu, var det Roy Ske som han bytte med? Ja. Då har du 45 svagare minuter. Då jävlar, då är där i aktuell igen liksom, utan att du måste vara på topp direkt. Du får inte 70 minuter på dig, du får 45 liksom, och leverera här och ta din plats, förtjänar
det. Ja, men då vet man som avbyter, nu har ju de märkt att Tony Gustafsson gör byten, och då är man ju också förmodligen mer alert på sidan. För det kan jag tänka mig att i slutet, innan tränarbytet, blev så att många av avbytarna kände att ja, men vi byter ju väldigt sällan och vi gör ofta sent. Och då har du kanske inte den där riktiga koncentrationen och fokuset under sista träningen, när du vet att du ska på sidan eller när du väl sitter på bänken och så där, att nu är alla på tå varje match hela tiden, tror jag. Sen du nämnde David Batanero, och det tycker jag är ett tydligt exempel på en spelare som har fått en till kick. Jag är ju liksom alltid svag för David Batanero och har försvarat honom många gånger i diskussioner.
Alla kommer vara det.
Ja, men är alla det nu? Jag tycker han har fått mycket skit i år.
Ja, verkligen. Och jag har varit en av dem, men någonstans så är han ju ändå liksom, han är det övergävliga barnet med vackra ögon.
Ja, men alltså, jag köper en del av kritiken. Ja. Men vi hade en diskussion tidigt i våras. Jag och vår kollega Andreas Lidén hade ju någon form av duell där i textform också, där han ville peta Batanero och jag ville inte det. Och han har haft liksom svagare insatser, absolut, om man kan kräva mer av honom i vissa lägen. Men han har också en kvalitet som ingen annan i Giffarna har. Och jag tycker att han har steppat upp nu de senaste matcherna. Och där tror jag också att tränarbytet är en del. Dels att få bevisa sig för den nya tränaren. Dels att det har roterats lite, så han kanske inte har känt sig lika säker. Sen tror jag också att Tony Gustafsson har varit tydlig med honom vad som krävs. Där hörde jag inte själv, men jag har fått återberättat att någon av de första träningarna, så var det någon situation där kanske det hemjobbet inte gjordes 100%. Jag tror att Batanero var i alla fall en av de inblandade i den situationen. Tony Gustafsson blåste av, frågade vad gör vi när vi tappar boll. Ja, svaret var väl liksom vi jobbar hem. Okej, okay, då gör vi det då. Och så kör man.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Man vidare liksom tydligt och rakt. Och jag ska inte hänga ut Batanera. Jag vet inte om det var bara honom, men jag har fått det återberättat för mig som en del i att flera spelare har vaknat i när det gäller det hårda jobbet. Och det tycker jag han har visat. Och ja, han har ju levererat poäng, 2 assist och 1 mål på de 2 senaste matcherna, vilket har varit helt avgörande för Giffarna. Men jag tycker också att han har sett bättre ut i spelet i stort. Och en situation som fastnade var en glidtackling i slutet av senaste matchen.
Hans första.
Nej, men då har han liksom, de har faktiskt härjat till lite grann, att här visar verkligen att han ville vinna och var beredd att liksom göra det fula jobbet för att ta 3 poäng. Så att jag tror att det har fått en effekt på en spelare som honom också, det här tränarbytet. Men som sagt, jag gillar
men alltså, det här är ju liksom, fan, tittar vi på hockeyn så händer ju det här. Det är ju därför tränare som, vi får ju också se det här som just vad det är. Det är en tränare som kommer in och gör en höst med ett lag. I hockeyn ser vi ju det här. Nu byter vi tränare för att få en effekt. Och därför har tränare som Perra Jonsson och Leif Strömberg jobb ibland. Även om de kanske inte är några ideologer, så kan de komma in med en effekt. Och just det här, ja, nu tror jag ju att visserligen att Tony Gustafsson besitter mer djup som tränare än vad de kanske gör, utan att förringa nu Strumpan och Perra Jonsson, men
Hockeypodden.
Jag tror ju att Tony Gustafsson har betydligt mera djup, men om vi ser till uppdraget så är ju det här är ju ett väcka laget uppdrag. Ja. Det är därför man byter målvakt ibland.
Ja, precis.
Vi gör dem i femmorna för att få lite effekt. Det är ju det han gör nu.
Ja, nej, men han har sett till att få med sig hela laget liksom. Dels genom sitt sätt att vara med ett positivt ledarskap där han ger energi och driver på hela tiden liksom. Det är ju otroligt engagemang konstant från honom. Genom de här i träningarna att se till att använda många spelare och se till att många är, liksom, känner sig delaktiga på det sättet. Genom att göra byten, vilket också får fler att bli involverade. Men också liksom att man gör förändringar när det inte fungerar. Det är väl liksom de stora delarna gjort för att få med sig alla på något sätt. Sen så tror jag ju att liksom, om man kollar på detaljer, så är det klart att de har gjort justeringar i spelet. Fyrbackslinje, vridit om där, varit tydliga med liksom nött spelet i båda straffområdena. Hur ska vi komma till skapa liksom, han pratade tidigt om att Giffsons var väldigt bra på mitt plan och behandla bollen och bollinnehav och sådär. Men att vi måste hitta fler sätt att hota straffområdet och att skydda vårt eget straffområde. Och det får man ju säga, bortsett från Djurgårdsmatchen har ju försvarsspelet blivit bättre. Man sätter in färre mål. Men sen offensivt också, där kan jag väl tycka att man har kanske inte skapat så jättemånga målchanser i liksom öppet spel. Det har han själv pratat om att man, det skulle de vilja höja ännu mer. Men en detalj som verkligen har varit lyckosam där, det är ju de fasta situationerna som det har nötts otroligt mycket på. Och där har ju Tony Gustafsson ett facit i sin karriär som är väldigt bra. Under tiden i USA så hade han ansvar för de fasta situationerna och man, de gjorde många mål på det i mästerskap. Och det har ju lyckats här nu också. Vi bollade lite om det du och jag här innan. Båda målen mot Kalmar var ju efter hörnor. Mot Djurgården var det en hörna. Senast var det en straff av Batanero. Men du vill ju nästan hävda att även Tobias Erikssons segermål var en fast situation. Det kommer efter avspark.
Ja, men inverterad avsparksvariant kan vi kalla det. Det var inte Giffarnas avspark, men... Ja, vad fan, någonstans ändå sätta den där pressen direkt efter avspark och gröta fram någon form av chans där.
Nej, men och det ska man alltså utan att liksom.
Det är också en fast situation.
Kanske, men det är i alla fall en detalj att trycka på där är väl att liksom mindsetet Giffarna hade efter 1-1 målet, det var ju vi ska göra ett till. De signalerna sändes ju från sidan tydligt. Tobbe Eriksson berättade för mig att direkt efter straffmålet så var han fram till Peter Wilson och Mark Mascosta och sa liksom att pressa, gå högt och försöka vinna bollen. Och det gjorde de ju. Det var ju Peter Wilson som bröt Jarls passning, även om den var väldigt misslyckad. Det var ju inget bra uppspel. Men hade inte Peter Wilson och Costa gått där...
Jarl hade ingen bra dag.
Så. Det hade han inte. Men hade inte Giffarna pressat så hade man inte heller fått bollen. Och hade inte Omar där gått framåt och gått på skott och Tobias Eriksson stormat in i straffområdet, då hade det inte blivit 2-1. Så det är ju också en fråga om liksom, ja, både inställning och taktik, att man går för det istället för att försvara 1-1 eller liksom spela av sista minuterna. Så att det är ingen slump att man gör 2-1 målet.
Jag måste säga det också, bara apropå, lite apropå Tobbe Eriksson. Passningen han slår till Johan Blomberg där precis innan han skjuter på Daniel Jarls arm, den är ju faktiskt briljant. Väldigt snabbt beslut som han tar. Men Daniel Jarl hävdar ju i C-More-intervjun efter att det var inte straff. Han tycker att jag försöker ju dra in armen snarare än att jag gör mig större. I och med att jag sitter på webbsportredaktionen nu så gjorde jag ju en snabb artikel på de här citaten, men då fick jag efteråt mail från Dick Svedin, videoanalytiker. Jag tror jag kan berätta det, det är inga hemligheter. Men han skickade mig Giffarnas video på sekvensen som de får via de här speedio-kamerorna som sitter uppe på arenan, och skickade deras liksom take på situationen och tyckte att det var tydligt att han gjorde sig större. Han drar tillbaka armen efter att den har blivit träffad, menar Svedin. Han sa solklar straff. Så att,
jag är faktiskt beredd att hålla med. Ja. Mitt första intryck var att det var solklar straff, och när jag sett det i repris så tycker jag också att det är solklar straff. Precis som du säger, jag tycker att det är armen dras bak när bollen träffar.
Jag tyckte det också var intressant att han, ja, men så här, att han ger sig in där också. Jag gillar det här på tårna av Dick Svedin. Det vill jag framhålla.
Ja, nej men absolut. Och Giffarna har ju varit lite kritiska mot domarna i år faktiskt.
De har fått mycket emot.
Ja, det är några mål som har varit tveksamma, absolut.
Liksom. De behövde få något med sig. Ja. Det här var på tiden ju.
Ja, de kanske har samlat ihop till det. Sen kan jag liksom tycka att någon gång att det har varit lite väl stort fokus på det, när man borde ha sett sig själva i spegeln efter prestationer istället snarare. Men de har faktiskt blivit rätt hårt drabbade av några avgörande mål. Det är väl det som har liksom stuckit ut. Derbyna mot Östersund liksom med straff och bortdömt mål för Linus Alenius. Det är sånt som har kostat poäng, och det är väl därför de har varit kritiska. Sen över liksom, ja, det är några avgörande beslut som gör att den frustrationen har funnits, tror jag. Och inte att det liksom är något som ständigt pågående under varje match. Det är i alla fall inte min bild att de har blivit missgynnade på så sätt. Men om det var en 50-50 situation, så som du säger, då hade de kanske samlat ihop till att få det med sig. Men i det här fallet så jag tycker att det är klar straff. Sen ska man ju också lägga till då att straff, eller hans regeln, det är ju en djungel i sig alltså. Jag ska ärligt säga att jag har inte full koll på hur domarna ska bedöma hans situationer nu i straffområdet. Men jag tycker ändå att det är straff.
Ja, nej, men det är rövsvårt. Fan, vi ger oss inte in i det.
Nej, den är för tuff.
En dag ska vi ta med oss regelboken hit och så ska vi läsa innantill. Vi kanske kan få in en domare.
Ja, det var intressant faktiskt.
Ja. Men en annan grej som vi faktiskt var inne på, snuddade vid lite kort, apropå det här med att pumpa upp spelare, bygga upp spelare. De unga, vi nämnde det i förbifarten, men jag tänkte vi ska bryta loss det lite grann. För nu blir det aktuellt igen här på lite fint sådär, på höstlovet, på läslovet, ja. Så ska Ludvig Novik inte läsa, utan han åker med familjen till Parma.
Häftigt.
Ja, jag tror han skulle ta med pappa eller mamma. För en provträning, det är andra gången han är där. Vi har sett flera som har varit och provtränat. Jag vet inte vad, någon kille till Milan, nu har jag tappat namnet. Men Jesper Kars som har varit ute också. Det har varit flera. Någonstans undrar jag. Jag skrev det på Twitter också, fick en del medhåll. Giffarna måste välja spår. Ska man värva ihop lag eller ska man ge fler av de här chansen? Jag tycker att de hade kunnat få så här. Jag tror att om Giffarna inte ger de här unga ännu lite mer chanser, så tror jag man kommer börja tappa dem till Parma och Sheffield United eller någon annan allsvensk klubb där man får göra sina 10-15 minuter ibland, även om man är tonåring liksom. Ja. Jag vet inte, vad har du för take?
Nej, men jag tror som du, jag tror att det är en viktig del för liksom Giffarnas framtid. Det ekonomiska läget har vi pratat mycket om i år. Det aktualiserades ju liksom under våren med den krisen som var, eller är väl egentligen, om man ska vara helt ärlig. De har ju ett stort jobb att göra. Och där, att fostra fler talanger och få fram fler egna produkter till A-laget, det är ett måste. Annars kommer inte Giffarna att kunna spela på allsvensk nivå, tror jag. Så där, jag håller helt med dig där. Det jag tycker är att att klubben har blivit bättre på det. Och att det är liksom fler talanger som ändå är upp och nosar på speltid och får debutera. För tittar vi på den här säsongen, så har ändå Albin Palmlöf debuterat, plus debuterat från start. Det såg nog ingen komma inför den här säsongen. Jesper Karlström har debuterat mot Göteborg borta. Du har som ingår liksom i A-lagsverksamheten är ju Paja Pitska, är ju med kontinuerligt hela tiden. Theodor Stensången har varit skadad mycket, men är annars uppe och kör i A-laget också. Albin Ekström var på bänken senast. Så att Ludvig Novik upp och tränar i A-lagsmiljö med jämna mellanrum, och det är fler. Så att jag tycker att det ser bra ut på talangsidan. De är upp och tränar i en A-lagsmiljö, vilket är bra. De är också med i matchmiljö, vilket också, och de har fått debutera. Det som är problemet är ju att speltiden har blivit för liten. Och där tror jag att en del är ju alltså Tony Gustafsson, i alla fall det han har gjort hittills, gör ju fler byten och ändrar tidigare. Och då tror jag att det kanske är en tränarfråga på så sätt att Joel-serien gjorde få byten överlag, både när det gäller seniorspelare och juniorspelare, att plocka in dem. Och jag tror att det har ju såklart påverkat att det har blivit färre minuter för de här spelarna. En tränare som hade gjort ännu fler byten och haft större rotation på det sättet hade nog, då hade det nog blivit så att det hade blivit minuter här och där på några till. Så att jag vet inte om jag tycker att det är liksom ett att man är speciellt svaga på det i dagsläget, utan talangverksamheten ser väl snarare bra ut.
Ja, men det som är steg måste ju in där då.
Jo, och de är ju där och men liksom, och jag ser under den här säsongen, jag ser inte jättemånga tillfällen då man skulle ha roterat in många av de här spelarna heller. Absolut här och där 10 minuter till någonstans, det tror jag hade gått, och det tycker jag att man borde ha gjort. Det har funnits tillfällen och gjort det. Men att slå på stora trumman då och tycka liksom att det är ett systemfel, nej, det tycker jag inte. Men det finns att jobba på.
Ja, men jag tror ju att man får inte underskatta vikten av att bygga upp de här. Många unga spelare har lämnat Giffarna och känt att de inte har fått chansen. Och jag vet inte, ja, det Jonathan Morsey kanske skulle ha blivit insläppt lite mer på slutet. Jag vet inte, nu är han utlånad till Brage och där får han chansen och det går lite stabilare. Men alltså, nu ska vi se, så jag inte snurrar bort från det här. Nej, men för att du inte ska drabbas av det här att folk kommer ut runt om i Sverige och säger att liksom, talangerna får inte chansen i GIF Sundsvall. Det där, jag tror att det där är så viktigt, just att de släpps in. Sen är det, ja, GIFarna har varit i ett jobbigt sportsligt läge i år, så i år har jag mer förståelse. Och jag tycker inte riktigt, ja, men att Karlsson har fått göra ett inhopp, är det va? Det tycker jag inte är riktigt så här, att ha fått chansen. Hade det varit fem inhopp eller tre, fyra, så hade det varit något annat. Men nu har de ju varit i såna blodiga lägen, så det har såklart varit svårare i år. Men tittar vi på förra året så var det väldigt svårt, och borde inte Paja ha fått. Han har fortfarande inte debuterat.
Ja, under fjolåret håller jag helt med. För då var man ju ett läge där det var klart.
Borde verkligen ha kommit fram. Och speciellt som när Batanero har haft den här jättesvackan och ändå fått chansen gång på gång. För jag tycker verkligen det var ett tag då han inte var bra. Då skulle såklart Tobias Eriksson ha fått kommit in. Men du har ändå en väckelse någonstans att, ja, men jag kan slänga in Paja Pitschka här istället. Det tror jag också kan väcka någonting hos spelare. Men du måste bygga alla i, eller inte alla, men de flesta, alltså, som du har i A-laget. Och är du på bänken ska du kunna känna att jag är aktuell för att hoppa in. Det ska Albin Ekström känna när han sitter på bänken, att jag kan slängas in här. Och är du mer, känner du, sitter du på bänken och känner att, ja, jag hör kanske inte hemma liksom. Där, det ska du ju inte göra, utan du ska ju in där och slåss och vara aktuell, men då måste du också få signalen att vi är beredda att slänga in dig.
Ja, men det där tycker jag väl att ett sånt uttalande som det Tony Gustafsson gjorde för någon vecka sedan i en artikel som jag skrev om Paja Pitschka var ju, det är ju helt rätt. Rätt signaler att sända och vara tydlig med att så här, han vet att han också pratade inför hela truppen om att hur tufft det var att lämna Paja utanför matchtruppen. För att han tyckte att han egentligen förtjänade att få vara med. Och då kan man ju tycka att, ja, men varför var han inte med då? Men jag tror ändå att signalvärdet är ganska stort för en sån som, och det pratade Paja själv om när jag snackade med honom, att han kände sig aktuell. Och bara den känslan, även om det inte alltid blir minuter, så tror jag att den känslan är viktig, att känna som att jag är en del av laget, de litar på att jag kan spela. Sen borde han ha fått debutera, framförallt under förra året, för då var ju kontraktet säkrat tidigt. Det var ett ypperligt läge att släppa in fler talanger. Så att där tycker jag att man borde ha gjort det på ett bättre sätt. I år, du är ju inne på det själv också, jag tycker att läget är ett annat i år, och att jag förstår att det är mycket tuffare. Och jag ser inte, som sagt, inte jättemånga tillfällen då man skulle ha startat med en 17-åring istället för någon annan så. Men det jag kan tycka då, som det klubben kanske borde tänka om, det är väl att jag tror att man skulle kunna skala bort ett antal truppspelare och ge egna akademispelare chansen istället. För det finns ju flera exempel på värvningar där som inte har slagit väl ut. En David Haro som aldrig fick speltid till exempel. Ja, men då hade det kanske varit bättre att Albin Palmlöf hade haft hans plats i truppen.
Vi trodde ju lite att det här skulle hända i och med att de hade en smalare trupp i år, att kanske fler sådana här skulle ha fått chansen. Men det har inte riktigt hänt, utan de har varit just bara truppspelare, men de har ju inte fått lika mycket tid till inhopp som här och till exempel.
Nej, men det är det jag menar.
Och nu har det ju blivit ett tillskott eller överskott av
ja, nu är ju alla tillbaka
utifrån och men alla är tillbaka.
Det var ju tillfällen i somras, det var ju någon match då i princip hela bänken var juniorspelare då man hade skador, och det är där jag menar då att är det liksom en tränarfilosofi där man gör många byten normalt, då hade ju flera av de här under de matcherna då det var spelare borta fått speltid. För att den bänken GIFarna hade då, det är ju liksom exceptionellt många egna produkter och unga spelare jämfört med om du backar se över tid. Det är ju väldigt få tillfällen där det har varit så många unga egna produkter i en matchtrupp, men de användes ju inte. Och det jag menar då är att då är det väl snarare på besluten kring byten i de lägena som kanske påverkar hur mycket speltid det blir.
Ja, men precis. Och det där är viktigt.
Absolut. Det är vi helt eniga om.
Viktigt att slänga in dem. Och det är väl en tränargrej. För de är ju bra på att ta fram talanger nu. GIFarna har väl en fyrstjärnig akademi. Ska de upp på femstjärnig, då måste spelarna börja spela i allsvenskan också. Det är ju egentligen bara det som saknas för att de ska ta det klivet. De behöver fler, för du får rankingpoäng per spelare och vilken nivå de spelar på. Så att det är ju någonstans där som det saknas för att de ska ta ytterligare kliv. Och jag tyckte det var intressant det du nämnde med Paja Pitschka och just hur Tony Gustafsson uttalades i media. Att stoppa i kontrast gentemot till exempel när Albin Palmlöf fick chansen att starta faktiskt. Det är en stor grej liksom. Men han pratade ändå om själv och så här. Nu är det inte jag som har gjort intervjun och liksom samlat på mig intrycket, men det intrycket jag fick att läsa artikeln var att han sa någonstans att ja, men jag får den här chansen för att andra är skadad. Det är ju inte det man ska gjuta in, utan så här, nu har du chansen, ta vara på den liksom, medan de här killarna är skadade, du förtjänar den. Det är ju det man liksom ska komma in med, att fan vilken möjlighet liksom. Jag ska ta vara på den här, inte så här, jag får chansen för att andra är skadade. Det ska ju inte vara så att det finns ingen annan. Det ska ju inte vara den energin man kommer in i, utan nej, det är den här boosten just att bygga upp dem och göra dem mentalt redo att ta för sig.
Ja, du var inne på det här med truppbygget och vi tyckte att det var rätt väg att gå, att smalna av och liksom satsa på spets och lägga mycket pengar på Juanjo, Linus Alenius och sådär inför säsongen. Skala bort några truppspelare och istället lyfta upp egna produkter. Och jag tror att man måste gå ännu mer den vägen. Och det, för det ser man ju också lite där under säsongen nu. Ja, men David Haro fick ju lämna för att han inte fick spel till. Som är facit i hand så hade det ju varit både billigare och bättre på lång sikt att haft en egen produkt istället för honom i A-truppen och på de här korta inhoppen som han fick. Och det liksom, ja, nu har det rekryterat spelare under säsong också. Som Mark Mascosta tar ju inte plats just nu. Det kostar ju såklart också stora pengar. Nu har han ett längre avtal om man ser en potential i honom. Så det får vi väl vänta med att utvärdera ännu mer. Just hans liksom, intåg i giffarna. Men överlag så tror jag att de måste nog våga gå ännu mer den vägen. För att liksom, ja, men ekonomiskt inte minst. Och det är också sånt som skapar en hype liksom, om det är egna spelare som kommer upp och presterar. Hur man ska göra det är svårt. Det finns ju exempel på där man liksom någonstans har valt väg i styrelsen att så här många egna produkter ska ingå i, om det är en trupp, i en matchtrupp. Startelva är ju svårt, därför att det gör ju att tränaren i grunden inte liksom kan ta exakt de beslut han vill. Så där är jag lite kluven om man ska gå så långt. Men åtminstone i en trupp, att man kan sätta liksom att så här många egenfostrade spelare ska vi ha minst i vår A-trupp. Och då är det så. Och då kommer ju de per automatik, om du gör byten i en viss utsträckning, att få speltid i slutändan.
Gör de aktuella för spel, så att de känner sig aktuella.
Och det är ju en ledarfråga.
Ja. Och titta på det här då. AIK har ju pratat om det, till exempel. Björn Westerholm har pratat om att de har ju vissa kvoter. Liksom, att ja, men vi kan ha visst många spelare över 30, visst många liksom mellan 25 och 30, liksom upp till 25, där du har en vidare försäljningspotential, att man har som olika kvoter helt enkelt. Det här kanske också vore någonting att ha med, du är inne på det också. Och AIK har väl frångått den lite nu, eller åtminstone sett till vilka som får chansen att spela nu när man har spurtat i allsvenskan. Men det var någon match bara nyligen då de avslutade med 7 egenfostrade eller Stockholmsfostrade killar på planen. Och det här gör ju att du har de här kvoterna. Liksom, si och så många kan komma utifrån, si och så många kan komma härifrån eller vara en viss ålder. Att du har de här kvoterna, det bidrar ju också till skapandet av identitet. Och Björn Westerholm sa i Studio Allsvenskan, fin podd, att ja, men just det här med identiteten, skulle AIK ha 11 stycken portugiser så här, vi kanske skulle vinna allsvenskan, men vi skulle frångå identiteten och vem skulle komma och kolla. Vi skulle kunna satsa mycket mer kortsiktigt med de pengar och resurser vi har och kanske vinna allsvenskan, men då skulle vi tappa identiteten. Vi måste ha med oss identiteten. Och jag tror det ligger någonting i det där. Vad blir giffarnas identitet med en värvad elva när man inte spelar med de här unga killarna?
Nej, och det man ska lägga till där, det handlar inte bara om de unga spelarna. För de 7 Stockholmsfostrade spelarna du nämnde, då är ju de flesta.
Ja, det är inte bara 17-åringar.
Det är Enoch Goitom och Per Karlsson och alltså 30-plus spelare. Men det är också viktigt. Och det, men där fyller ju sådana som Peter Wilson och Tobias Eriksson och så vidare. Dennis Olsson, också en viktig roll. Så att jag tog dels på den här kvoten med egna akademispelare som ska ingå ett A-lag för att fostra unga. För det kan man inte nog betona hur viktigt det kommer vara. De måste få fler chanser. Absolut är det så. Men också att i truppbygget i stort liksom, hur man tänker. För det har ju varit väldigt mycket ett stort spanspår nu över tid. Och det har varit ett sätt att få in kvalitetsspelare. Och jag tror det är få som är kritiska till att Juanjo eller Batanero har kommit hit. Men vi har ju också exempel på spelare som inte alls har slagit lika väl ut, som Samu Reyes och David Haro till exempel. Och där tror jag att GIF Sundsvall måste bli bättre på den avvägningen, att de spelare som kommer in på de sätten liksom, det ska vara spetsspelare som verkligen tillför. Och det kommer bli fel ibland, men det får inte bli fel för ofta, för då blir det också på bekostnad av egna produkter eller ja, kanske men, lokala spelare, vilket jag tror är, som du säger, en fördel. Det är men, inte bara liksom att bara titta fotbollskvalitet, det tror jag inte man ska göra, utan jag tror identiteten också är väldigt viktig.
Men det är liksom, släng ögonen på ett sånt som Kalmars gamla guldlag liksom, med hälften var Elmbröder, någon hette Henrik Rydström och sen var det tre, fyra brassar. Att det blir en krydda, någonting extra med det du tar utifrån. Det ska verkligen vara extra, det ska vara tydligt att det är spetskompetens om de ska ta upp plats från någon här hemifrån. Men att söka den där balansen mycket tydligare när man bygger om inför nästa säsong. Det tror jag kommer bli viktigt. Jag tror den identiteten är jätteviktig. Nej, så där har de att jobba med, helt enkelt.
Och det här blir ju också extra intressant nu att se vem kommer ta över som tränare. För det är klart att den har också en stor inverkan på det här. Ferran Sibila har ju varit en stor del tillsammans med Olyserien, att man har gått den spanska vägen och hittat spelare. Och de har ju haft en konkurrensfördel där också, att kunna hitta bra spelare som kanske inte andra svenska klubbar har haft koll på. För det ska man ju komma ihåg, att konkurrensen lokalt på svenska fotbollsspelare, den är mycket större, alltså i allsvenskan, för att där har de bättre koll. Men nu kommer det ju förmodligen kanske bli ett helt annat spår, om man, beroende på vem som tar över som huvudtränare och dennes samarbete med den övriga sportsliga ledningen i GIFarna liksom. Så att det kommer bli superspännande att följa. Och jag är väl det finns att göra där. Och jag tror det här med att satsa på egna produkter, det är ju någonting som diskuteras i GIF-ledningen, och man jobbar för att få fram en plan kring hur ska man lyckas. För att man behöver få fram fler och släppa fram fler, det hänger ju ihop. Så är det ju, alltså det är inte så att de där spelarna kommer av sig själv. Man måste ju, som du säger, jobba för att de ska växa. Man måste låta dem misslyckas för att kunna lyckas. Och där finns det ett jobb att göra.
Får jag krydda med en tanke att det hade kunnat finnas en poäng att hålla kvar Joel Cedergren i föreningen på något sätt?
Ja, tanken slog mig innan jag satt och funderade kring hans tid i GIFan och det jobb han har gjort, och att han har varit med och utvecklat många spelare. Jag tror att han hade kunnat gjort ett jättebra jobb på typ ungdomssidan, eller någon sorts talangutvecklarroll, eller någonting sånt. Om han är intresserad av det, absolut. Vad tror du?
Jag tror det, och just det, i någon sån roll att kanske ha något sportsligt övergripande, mer på detaljnivå. Urban Hagblom kommer ju inte lägga sig i spelsystem och de bitarna, men han kan värva spelare till det. Men Joel Cedergren kanske mer hade kunnat
liksom teknisk direktör.
Ja, men teknisk direktör, det kanske är det han ska vara. Det tycker jag vi ska lansera den här podden som. För alltså, jag tycker verkligen man får inte glömma vad han har gjort alltså, då, och hans arv. Och just att någon måste värna om och hålla den här röda tråden, så att man inte har liksom spunnit den flera år i onödan nu. Ska man börja om från noll med en ny röd tråd med nästa tränare? Jag tror inte det blir bra heller. Så jag tror han behövs, men just det här att hålla liv i det här A-laget och ta det framåt och få in dem på ett vinnande spår, det kanske någon annan ska göra, eller just leda matcher, det kanske någon annan ska göra. Men jag tror att det skulle kunna finnas en poäng med att ha honom kvar. Sen kanske frågan är, det är ju liksom lite som att göra slut på ett förhållande. Nu gör jag slut, men jag tycker ändå vi kan vara bästa vänner. Det kanske inte går att ta in Joel Cedergren imorgon liksom. det kanske inte går. Men jag tycker ändå att man ska ha med det. Så att, jag menar, han bor kvar i stan. Hans kompetens finns att utnyttja. Och han har ju byggt en gedigen bank av hur han skulle vilja att den här... liksom, idéer av hur han vill att den här föreningen ska fungera.
Ja, det vore jättedumt om det arbetet bara skulle gå till spillo. För att det är liksom en väldigt kompetent fotbollsmänniska. Det råder det för mig inga som helst tvivel om. Utan jag tror att en sån roll hade kunnat passa honom väldigt bra. Sen som du säger, det kanske är liksom tätt inpå nu. Och jag vet inte exakt hur relationen ser ut med klubben efter att han fick lämna och sådär. Men det hade varit väldigt intressant att se. Och jag tror att han hade kunnat vara liksom, ja, men väldigt lämpad för ett uppdrag som liknar det vi snackar om nu.
Mm.
Det ska bli väldigt intressant att se det här, och det ska vi återkomma kring, arbetet som görs. För att det var något man kommunicerade kring när man löste ekonomin genom det här riskkapitalbolaget. Så var en del man pratade om också, att nu måste vi jobba med talangverksamheten och hur vi ska få fram fler egna spelare som vi kan, ja, men dels är de billiga att ha i truppen, men man kan också tjäna pengar på dem genom försäljningar. Och jag ska sätta mig och luska lite grann i det, vad man har kommit fram till. Jag antar att det är någonting som kanske kommer satsas på inför nästa säsong då, beroende på Superettan. Allsvenskan kommer också spela in i det här såklart. För skulle Giffan åka ur till Superettan, då blir det väl kanske per automatik så att fler egna spelare skulle liksom lyftas upp i ett A-lag och få ges chansen liksom. Jag hoppas verkligen att även om det blir allsvenskt spel, att man att de får en ännu större plats i truppen på allvar, och att den som leder laget kommande säsong använder dem och att de får speltid. Och det är väl lite där, för det ser bra ut. Det är väl någonstans där man, att jag tycker jobbet föreningen gör är bra, men slutprodukten, precis som du lyfter upp frågan, det är ju den som måste vässas till.
Mm.
Att de får ta det sista steget.
Mm.
Men just liksom förutsättningar till att göra det är väl egentligen bättre än på länge, för att det finns fler namn som är där och nosar. Och det är ju också ett kvitto på att man gör saker bra i klubben. Men det sista steget, är det vi vill se mer av.
Ja, nu slår vi en lans för Benny Mattssons ungdomsarbete också. Jag bara får nämna hans namn, vi har pratat en massa om ungdomar. Mm. Vi har inte sagt hans namn. Så nu säger jag hans namn och sen tror jag att vi ska runda av, Oskar.
Det gör vi, men den här gången så, när vi säger på återseende, då menar vi det på allvar.
Ja, faktiskt. Gäst nästa vecka.
Det siktar vi på.
Ja, mot 100.
Nu kör vi.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.